CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Ny månad och nytt program för er som varit med oss hela morgonen. God morgon och välkomna till Börsmorgon för er som är nyvakna. Vi kan väl notera att USA stängde upp på bred front igår medan Asien också steg under morgonen. Och terminen för Stockholmsbörsen indikerar en öppning svagt upp vid 9. Och det finns mycket att prata om i dagens program. Nike,
ja, det är absolut.
Så mycket att Nike är upptagen.
Nej, men vi ska ju fortsätta prata rapporter i dagens program. Med oss fortsatt för att analysera marknad, rapporter, nyheter. Martin Nilsson från Redda och Agneta Jönsson från Dagens Industri. Om vi ska köra ett litet löp också så att ni vet vad som väntar. Det var ju sämre än väntat från Axfood. Dystra utsikter från Getinge. Vi kommer att gästas av Humanas vd som svarar på IVOs återkallade tillstånd som fick aktien att rasa 50% igår. Och så ställer vi oss frågan om Fed överraskar marknaden med någonting annat än en 25-punkters höjning i kväll. Ska vi börja med en lite bred fråga? Vad tycker ni om morgonen så här långt? Ni har ju varit med oss sedan 7:30.
Det har ju varit en blandad kompott, men jag tycker ändå att det är lite positiva överväg. Eller jag kanske väljer att ta fasta på det efter det positivt i natur. Men jag tycker det var bra kommentarer utav bolagen och bra förklaringar, och ändå ser utsikterna framåt ut ganska hyggliga för de vi har hört.
Mm. Är det någon rapport som sticker ut mest?
Ja, alltså nu har inte vi haft tid att gå igenom detaljer och så här, men jag tycker att Lagercrantz är en rapport som sticker ut positivt med den avvikelsen. Onekligen så är JM också en ganska stor avvikelse också när det gäller utdelning, så det blir intressant att se hur den tas emot. Det är väl de två som, kanske som jag väl att lyfta fram.
Ja. Och vad det gäller utdelningar så har det ju varit generellt att alla som vi har tittat på har ju höjt utdelningarna.
Ja, även om det har varit dåliga rapporter eller sämre rapporter.
Vi ska titta på en som var sådär stabil och snäll, som vi också uppskattade för sig i sådana här tider. Fjärde kvartalet för Axfood visade på ett sämre justerat rörelseresultat än väntat på 734 miljoner. Omsättningen var i linje på 19,7 miljarder. Den justerade rörelsemarginalen blev 3,7%. Bolaget meddelade att man planerar att öppna 10-15 nya butiker under 2023 och att investeringarna kommer uppnå till högst 1,9 miljarder. VD Claes Balkow, han var med oss först ut i morse under Rapportmorgon.
Men jag tycker att jag får väl ändå säga att jag tycker att det är tre saker som jag skulle vilja lyfta fram. Dels så, som vi alla vet, så upplever vi nu en hög inflation som ju påverkar väldigt många hushåll och skapar nya beteenden. Men det har också påverkat vår bransch. Vi har haft stora störningar i leverantörskedjan, ökade kostnader med el och drivmedel och inte minst valutan. Men i den här miljön så har vi ju navigerat, tycker jag, hyggligt väl och stärkt vår position. Vi växte dubbelt så mycket som marknaden, och Willys växte ju till och med tre gånger så fort som marknaden. Så att jag tycker det är ett väldigt fint kvitto på att det vi gör och det vi utvecklar oss uppskattas av våra kunder. Sen tredje delen då i det här som jag ändå vill lyfta fram, att samtidigt som vi navigerar i den här miljön så investerar vi och utvecklar oss väldigt mycket för framtiden. Vi har bytt ut vårt frukt- och gröntlager, mycket större, mycket bättre. Vi har börjat med inleveranserna i vår Bålsta-anläggning som är ju ett väldigt spännande, kommer bli ett spännande år. Och sen har vi ju gjort klart nu integrationen med Bergendals och också bytt ut systemen för Citygross, vilket är en viktig del för deras fortsatta utveckling. Så att det är ett intensivt och tycker jag hyggligt kvartal.
Och hela intervjun finns på vår sajt. Ja, Martin, stabilt och tryggt, men kanske lite ansträngd värdering.
Ja, vi har ju pratat om nu under morgonen att det här är ju onekligen en aktie där marknaden söker sig när det är tuffare tider. Så det är en aktie som har haft en bra utveckling under föregående år. Något sämre fjärde kvartal. Men lite beroende på hur det här året blir börsmässigt, så kommer det att avgöra hur Axfood kommer gå relativt marknaden. Det vill säga, har vi den här starka inledningen vi haft på året, om den fortsätter så kommer den här aktien kanske ha i relativa termer i alla fall ganska tufft. Men om det blir ett tufft år och den här osäkerheten kommer tillbaka, så tror jag att marknaden kommer söka sig hit igen för stabiliteten.
Agneta, vad säger du om rapporten?
Ja, det är, man är ju nu klar med den här integreringen av Bergendahl. Så Axfood har ju hela det här breda spannet från mer lågpris i Willy till mer premiummärken i Hemköp och det här. Så att mycket kommer att bero nu på dels hur konsumenterna kommer att bete sig, så att man kanske kommer att få se lägre volymer. Sen har du inflationsbiten i den här som kanske man hoppas här nu pikar någon gång under våren. Men de kommer säkert att fortsätta prestera bra. Det är nog som Martin säger här en fråga om värderingen och att det kanske finns andra mer intressanta investeringsalternativ just nu.
Och fråga om värdering gäller även i ett annat bolag som har rapporterat under morgonen.
Absolut, vi ska vidare till medicinteknikbolaget Getinge. Bolaget redovisade ett lägre resultat än väntat under fjärde kvartalet, men höjer utdelningen, som Agneta var inne på, bolaget spår också att den första halvan av 2023 kommer att bli svagare, men att den organiska tillväxten kommer vara positiv för helåret. VD Mattias Perjos var med oss tidigare här i morse och utvecklade då hur han och bolaget resonerar.
Jag ser att de utmaningar som präglade fjärde kvartalet och större delen av 2022, de kvarstår men kommer att avta gradvis under 2023. Så det är anledningen till man säger, riktningen för det kommande året här.
Och vad är det då som gör att de här utmaningarna kvarstår?
Ja, sjukvården är i ett ganska svårt läge just nu. Det är fortfarande, även om det är fler som jobbar i vården och det faktiskt finns pengar också, så är det inte alltid rätt kompetens på alla ställen. Det är operationellt väldigt svårt att få igång den vård som behövs. Att vi såg att man börjar närma sig för pandemiska nivåer vad gäller elektiv kirurgi. Men vi är inte riktigt där ännu. Så att det är en operationellt svår situation för våra kunder. Jag är djupt imponerad av sjuksköterskor och läkare som har jobbat hand i hand med våra medarbetare för att ändå få så pass mycket levererat under 2022. Men den här utmaningen den förbättras gradvis, men den kommer att vara med oss under stora delar av 2023. Så att det är anledningen.
Ja, vi har ju Mattias Perjos här. Han låter ju betydligt positivare i intervjun än om man läser rapporten. Är det att man vill vara försiktig i skrift?
Ja, det är väl någonting som genomsyrar hela rapportsäsongen skulle jag säga. Tittar man på, ja, det finns ingen anledning för bolagen att slå sig på bröstet, utan jag menar med tanke på den geopolitiska risk vi har, räntor som stiger, inflation etc. Så varför ska man sticka ut hakan? Så att jag tror att det är det som kommer genomsyra hela rapportsäsongen. Plus att de här bolagen vet ju inte, precis som vi inte vet hur allting kommer utvecklas. Så då gäller det väl att ha en ganska ödmjuk inställning.
Tänk vad skönt det vore om man visste.
Ja, men det vet man ju inte. Man har en viss limitet vad som ser ut just nu i orderboken och vad som händer. Men hur det ser ut under sommaren. Vi har ju sett att det kan ju vända väldigt snabbt. Det har vi ju sett nu under två kriser, både under pandemin och sen Rysslands anfallskrig på Ukraina bröt ut. Så att vi vet att det kan komma såna här game changer ganska snabbt. Mm.
Samtidigt så tänker jag att det är väldigt spännande just med Getinge, för att de var ju fantastiskt under 2021. Verkligen en coronavinnare, om man får prata om vinnare i den pandemin. Men samtidigt så tänker jag att ända sedan dess så har man ju sagt att liksom vården kommer komma tillbaka, hela den här vårdskulden. Och det har vi ju faktiskt inte riktigt sett. Martin, du tycker att det är lite för tidigt att se det.
Men man får inte glömma bort att de här sjukhusen, de har ju också en otrolig inflation just nu. Så att för deras ledningar drivs ju av att sänka kostnader. Och det betyder att vända på varenda krona. Det kanske handlar om att hitta nya leverantörer, kanske från en emerging market som har billigare produkter etc. Så att, och då pratar jag inte Getinge i allmänhet, utan liksom den generella inställningen. Det här är någonting som genomsyrar hela vårdapparaten, och otrolig inflation. Också det faktum i vissa områden brist på personal. Så de har liksom, en betydande inflation, även om de är kraftigt underbetalda inom vården. Så stiger deras löner nu, vilket är positivt. Men det här är också någonting som de här sjukhusen måste ta i beaktning. Så att det kan ju vara det som gör att det försenar hela den här processen för ett bolag som Getinge. Mm.
Och ta saker i beaktning behöver många bolag, inte minst också trädgårdsutrustningsbolaget Husqvarna, vars rapport visade på en ökad nettomsättning med 26%. Bättre än snittet estimat, men förlusten blev större än väntat. Vad tänker ni om Husqvarnas rapport med tanke på att aktien också har gått väldigt bra så här i början av året? Den är upp 21%.
Den gick ju väldigt dåligt under förra året. Då tappade de nästan en tredjedel av börsvärdet efter att ha gått bra under pandemin. Men det som, dels är ju fjärde kvartalet inget stort kvartal för dem. Det är ju det som kommer nu liksom, när alla köper in trädgårdsutrustning och sånt där för att kunna leverera senare. Men det ser ju, de nämnde också att de verkar ha fått ordning på det här som man hade problem med komponent och leveransstörningar och sånt där som var ett stort problem förra året.
Och det tycker jag är det man ska ta med sig också som genomsyrar hela rapportsäsongen. Och det är det faktum att just de här problemen med komponenter börjar avta, tycker jag generellt sett. Och det kanske också är beroende på att vi har en viss konjunkturavmattning etc. Men det är väl det som man ska ta med sig som är mest positivt.
Mm. Vi ska faktiskt lämna rapporterna lite, det händer ju annat också. Vill flagga innan vi går in i det här att vi kanske drar över lite och att börsöppning blir först någon minut efter klockan 9. Vi ska till omsorgsbolaget Humana som rasade 50% igår efter att Inspektionen för vård och omsorg dragit tillbaka bolagets tillstånd att bedriva personlig assistent. Assistans, ledsagarservice, avlösarservice och hemtjänst. Det här är motsvarande 35% av koncernens intäkter. Enligt IVO har Humana tagit emot pengar för personer som saknar hjälpbehov samt brutit mot utlänningslagen. IVO beslutar om ett återbetalningskrav av felaktig ersättning på 100 miljoner kronor. Och med oss nu på telefon Johanna Rastad. Johanna, kritiken från IVO är ju svidande, pekar på systematisk fusk med assistansersättning och ett återbetalningskrav på 100 miljoner kronor. Ni påpekas också att ni inte har åtgärdat tidigare påpekanden om missförhållanden från dem. Varför har ni inte gjort det här?
Så här, givetvis anser vi att regler och lagar ska följas. Men i en så pass stor verksamhet som vi har med 11 000 medarbetare och 2 000 kunder så kommer det att begås fel. Det vi jobbar med är människor och vi är inte felfria givetvis. Jag tror för att jag ska kunna sortera i den frågan så behöver vi titta på IVOs beslut som då baseras på tre delar och ge min syn på varje del. Först och främst handlar det om 27 återkravsärenden som går tillbaka så långt som 15 år tillbaka som då Försäkringskassan riktat mot Human Assistans. Och vad är då ett återkrav? Är det fusk? Nej, absolut inte. Det här handlar om kunder vars beslut om assistans så långt då som ungefär 15 år tillbaka ifrågasätts. Varje beslut föregås av en läkarbedömning och tas av Försäkringskassan. Det ligger inte i vårt uppdrag att bedöma det här utan det är faktiskt ett ansvar just för Försäkringskassan. Vilket vi också påtalat i den debatt i höstas. Och det man ska komma ihåg att det man refererar till, det som du pratar om 100 miljoner och 27 återkrav, är det bara ett ytterst fåtal, mindre än en handfull av de här 27 ärenden som faktiskt har vunnit laga kraft i rätten. Och det här ska då ställas mot en verksamhet med 2 000 kunder, 11 000 anställda under 15 års tid. Så vi pratar om liksom promilla vår verksamhet. Att dessutom baseras på ett skarpt beslut på saker som ännu saknar rättslig grund, det är anmärkningsvärt. Det är den första. Den andra delen, du hänvisar till ansvar gällande utländsk arbetskraft. Även här rör sig det här om en handfull personer som arbetar i Sverige och som blivit av med sitt arbetstillstånd efter att de anställdes hos Humana. Det här är alltså mindre än en handfull. Det här är någonstans kring 3-4 medarbetare under den här tiden på 11 000 medarbetare. Vi rekryterar ju tusentals medarbetare varje år. Så fort som vi som bolag också har fått kunskap om de här personerna, att de har saknat arbetstillstånd, så har vi agerat och tagit vårt ansvar.
Men Johanna, förlåt att jag avbryter. Jag måste bara fråga här. Alltså, jag läste IVOs granskning och det står att det är 25 assistansgivare, nästan 5 000 tillfällen gällande tidsrapportering och utbetald ersättning, bland annat felaktig sjuk- och föräldrapenning. 6 kommuner över hela Sverige har anmält er utöver assistanstagare. Och det är fall som sträcker sig över en 10-årsperiod, varav senaste fallet var i höstas. Hur kan det här inte vara systematiskt?
Nej, men vet du, en 10-årsperiod med den här storleken av verksamhet, det är omöjligt att ha en felfri verksamhet. Det måste man komma ihåg. Och vi är störst på den här marknaden. I de här volymerna som vi har så är det omöjligt att det inte begås fel. Och det viktiga är att man har ett systematiskt arbete för att försöka fånga upp det här. Om du tittar i den här utredningen och det man också har beskrivit på NIVO så är det faktiskt anmälningar som vi själva har gjort som har fångats upp i vår egen kontroll. Så att, liksom, det här är kärnan i det vi håller på med och vi jobbar med förbättringar kontinuerligt. Men den här stora volymen, det begås fel. Och det behöver inte vara att man har systematik i det, utan bara för att man har sju klagomål. Men sju klagomål över den här perioden, det är inte konstigt. Om man jämför med någon annan bransch, något annat bolag som har den här volymen som vi har, så liksom, man måste ställa i relation till det.
Johanna, IVO påpekar också att de har vid flera tillfällen under den här perioden också sagt åt er, påpekat på fel och sagt ni måste rätta till de här. Och det har inte gjorts.
Vår uppfattning är att samtliga beslut som fattas av IVO som ställt krav på oss som bolag också har verkställts av oss. Ärendena har stängts hos IVO. Och då kan man ju undra, vad betyder egentligen ett stängt ärende hos IVO?
Johanna, jag vet att ni hade ett styrelsemöte igår. Jag tänker att det här är ju liksom 35% av era intäkter. Dels, först undrar jag, vad sades på styrelsemötet? Vad har ni kommit fram till?
Det viktigaste är att belysa utifrån från styrelsens perspektiv är att de delar vår bild av att det här är en rättsosäker process. Och att de som vi kommer kämpa för assistansreformens intention och att vår verksamhet får också upprättelse och att den får fortgå. Det är liksom det viktigaste. Sen är det förstås en diskussion kring ekonomiska konsekvenser. Vad får det här för konsekvens för oss nu här på kort sikt och på längre sikt? Nu kom det här beslutet igår eftermiddag. Vårt absoluta fokus att hantera vår verksamhet. Men självklart pågår också en parallellt en utredning av möjliga finansiella konsekvenser, lite beroende på hur den närmaste tiden utspelar sig. Vi har ju fått beslut från IVO att vi ska avveckla vår verksamhet innan den 10 februari. Vilket man kan undra hur man ska kunna avveckla en verksamhet med 2000 personer och 11 000 medarbetare på 10 dagar. Dessutom en högt liksom, utsatt kundgrupp. Vi kommer förstås fokusera på att göra det här rättsligt rätt, att ansöka om inhibition och överklaga det här för att också verksamheten ska kunna fortgå på ett säkert sätt för våra kunder och medarbetare. Absolut. Så det är liksom först och främst. Men absolut så tittar vi på möjliga konsekvenser för bolaget finansiellt också.
Ja, men jag var ju inne på det. Affärsområdet assistans står ju för 35% av intäkterna. Går det att bedriva övrig verksamhet utan nytt kapital? Vi kan ju inte vara säkra på att IVOs beslut upphävs.
Nej, vi kan inte vara säkra på någonting i dagsläget. Alltså, det här är ju ytterst förvånande för oss. Samtidigt så jag har fortfarande inte tappat tron på att våra myndigheter och att vårt rättssamhälle fungerar som det ska. Gör det så tycker jag att man borde kunna få inhibition inom den här tidsfristen. Men det vet vi inte än.
Ni har ju en nettoskuld på över 5 gånger rörelseresultatet. Kan bolaget fortsätta verka utan assistansbenet?
Ja, vi får liksom utreda det. Det är ju alla de här sakerna som jag håller på att titta på. Vi får ta liksom en sak i taget. Beslutet kom igår eftermiddag och vi måste lägga fokus på rätt saker och prioritera här.
Jag tänker för alla aktieägare så kanske det är viktigt att få en förståelse för hur bolaget ska kunna fortsätta verka då utan assistansbenet. Ser du det som aktuellt att ta in mer kapital i väntan på de här besluten?
Ja, men det är en bra fråga. Alltså vi kommer ju titta på alla scenarios här. Givet att det blir en stor konsekvens om vi inte får inhibition. Så behöver vi ha en beredskap för alla olika alternativ. Så självklart, men vi är inte där ännu.
Johanna, du påpekar att så stora som ni är så innebär det självklart att man inte är felfria. Det fråntar ju inte ansvaret för er att se till att verksamheterna faktiskt bedrivs som de ska också. Och finns det inte då kanske till och med en vits i att inte sådär tokväxa utan just se till att man har säkerhetsställt sina olika verksamheter innan man kanske köper fler anläggningar eller växer?
Ja, absolut. Men så är det. Sen ska jag säga att det här är ju en verksamhet som inte kräver större investeringar för att växa om det inte gäller förvärv. Så att, men visst har du en poäng i det. Vi har ju vuxit snabbt och det finns ju också en anledning till varför vi har vuxit. Alltså man tycker ändå att vi är en bra arbetsgivare i en marknad där det är kort om personal. Det är brukare och kunder som väljer att komma till oss Och det finns liksom en anledning för det. Jag tycker det är synd när vi har gigantiska utmaningar på den sociala sidan i samhället och vi väljer att gå på en sån här sak. Det är inte rätt prioritet.
Det är tyvärr allting vi hinner med, men tack så mycket Johanna Råstad, alltså vd för Humana, för att du var med oss. Och vi har dragit över en del, börsen har redan öppnat, så vi går direkt ut till marknadsstudion där Alexander står redo vid börsskärmen.
Och jag har stått och följt en försiktig inledning för Stockholmsbörsen i väntans tider på det viktiga centralbanksbeskedet från Federal Reserve senare ikväll. En sändning som ni såklart kan se på d.se. Som ni ser, båda OMXS30 och bredare index exakt kring nollan. Större rörelser för de rapporterande bolagen. Jag kan först bara kommentera Humana som fortsätter ner ytterligare knappt 4% här i inledningen. Också fått sänkta riktkurser och rekommendationer, kanske inte så förvånande efter de här hastiga beskeden igår. Rapporterna då, Axfood som ni har pratat om i studion, som var något svagare än väntat, lägre marginal, handlas ner nästan 5%, och även Getinge backar en sådär 3% som var betydligt svagare än väntat, justerat inte lika svagt. Man tyngdes över engångsposter bland annat som man tog upp som var betydligt högre än väntat, och så kom det ju en spådom framåt på en tillväxt på 2-5%. Husqvarna, väntad stor förlust, det är en klassisk Q4 från Husqvarna ändå. Man sa ju att robotgräsklipparna, där märker man en stark tillväxt, och sen så kommer man kanske oväntat hög utdelning på 3 kronor. Upp ett par procent, den stora rapportvinnaren som ni ser, bostadsutvecklaren JM, bättre över hela linjen, bättre resultat, starkare marginal, fler sålda objekt, fler startade i produktion, och sen en betydligt högre utdelning än väntat, studsar upp rejält. Och så även för Lagerkrantz som Martin var inne på, att en rapport han lyfte fram som man gillade bättre än väntat. Starkt kassaflöde här i kvartalet, upp dryga 6%. Vitec har också kommit med en rapport, liksom Plaid, båda handlas upp. I Vitecs fall så var det något bättre än i fjol och bättre än det förhandstips i alla fall hittade på Pinpoint. Och i Plaids fall lite bättre resultat och tillväxt än vad vi såg samma kvartal i fjol. Sen så valde jag att titta till spelbolagsaktierna om det skulle hända något. Electronic Arts kom med rapport efter stängning i USA igår. Nådde inte förväntan, full 10%. Jag vet inte hur mycket växlar man ska dra på detta. Embracer var ju en stor vinnare igår på de här ryktena kring ett eventuellt samarbete eller deal med Amazon. Retirerar kanske lite bara på grund av det. Men ner ett par procent för Embracer. Paradox är ingen stor rörelse. Och sen då bankerna tittar jag också till såklart. SEB, storförsäljning där, norska Trygg sålde ju större delen av sitt innehav här till en rabatt för 120 kronor per aktie. Handlas ner nästan dit. Och så vill jag kolla till Swedbank, för när jag tittat på riktkurser som har kommit in under morgonen, förändrade Reka förutom Humana då, så räknar jag dem till 5 styckta höjda riktkurser för Swedbank. Fortsätta köpa rekommendationer på den där aktien från flera håll, men i alla fall idag ingen ytterligare addering till kursen. Förutom det där Fed-beskedet ikväll som vi vill hålla koll på, så kommer det en hel del PMI-siffror från hela världen. Vi får europeiskt lite senare, vi får amerikanskt eftermiddag, vi har fått kinesisk under morgonen som lite bekräftade bilden vi fick från Kina igår. De kör ju ut 2 siffror och vi har fått svenskt för en liten stund sedan som faktiskt steg för industrin. Det är vi inte så vana vid, första gången på 11 månader nu upp till 46,8, så fortsätter en bit från den där viktiga 50-sträckan som vi brukar tjata om. Men en positiva signaler. Tittar man på delindex så var det framförallt lager och leveranser som pushade upp de där siffrorna. Som sagt, fler sådana siffror under dagen. Lite mer från min skärm om en liten stund igen. Tillbaka till studion.
Tack så mycket Alexander. Ja, ska vi reagera lite på Humana? Nu är de upp till och med. Nu är de upp 1%. Vad tänker du Martin om också intervjun här?
Nej, men det blir, nu går vi in i en juridisk holmgång. Det är det bolaget måste göra. Liksom. Tyckte vdn var inne på det. Liksom. Hon inser ju otroliga problematiken med att inte ha den här verksamheten. Men den var ner 50% igår och nu ska de överklaga det här. Så att, vi kommer få följa det via DI.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia.
Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på xpeng.
Vad som händer.
Men känner du dig trygg med det som hon pratade om eller de svaren hon gav om att hon, alltså hon, om jag ska sammanfatta det så är det ju snarare liksom lite isolerade händelser och det är svårt när man är så stora liksom, inte den här systematiken som Ivo pratar på.
Nej, men det är ju två ytterligheter. Jag menar, Ivo är ju liksom, tycker det här är allvarligt och hållit på under en längre period och liksom man har inte åtgärdat det man har sagt och sådär. Så att de har ju den inställningen, vilket man förstår. Men jag menar, hennes inställning är något annat. Hon försöker skydda sitt företag. Så att hennes kommentarer är ganska förväntade.
Mm. Agneta, vad säger du?
Det är nu det viktiga om man tittar på aktierna är ju just det här. Får man driva det här vidare? Mm. Vänta på dem till förvaltningsdomstolen? Får man inte det, då är det ju som sagt var väldigt betydande problem. Sen kan man väl säga också det du nämnde med den stora skulden. Mm. Det är ju också det som största delen är det, som man säger, leasingskulden, men det är de facto hyresavtal och det ligger ju på mycket av den andra delen av verksamheten. Så att givetvis är det viktigt, men det är den typen av skulder som man måste bokföra på det sättet. Sen är det ju så att det var ju just assistansen och det här som man så, jag tittade på det för ett par år sedan, som det, man sa också att det skulle finnas möjlighet att både växa men också öka lönsamheten eftersom assistansersättningarna höjdes och det fanns också politiska institutioner att kanske göra så att fler människor i behov av assistans skulle få det. Och det gör ju också att man tar bort det här benet som man, kanske flera av oss tyckte var det som var intressant i Humana.
Mm. Jo, men och nu kanske jag drar lite för långt. Det här är ju en rättsprocess som nu kommer pågå. Men om man tar bort assistansbenet, vad finns då kvar, alltså vilket värde finns då kvar i bolaget?
Dels så tappar du ju det här, sen får du ju också en effekt på vad det gäller förtroende för även andra sådana här grejer med äldrevård och de här sakerna som finns kvar är ju också sådant som är upphandlat. Så det påverkar ju den verksamheten också indirekt.
Hörrni, ska vi ta och reagera lite på de andra bolagen också medan alltså Humana är lite upp idag så såg vi ju inte minst då JM som är upp nästan 13%. Det var ju en stark rapport och bra mycket bättre än väntat. Men som vi sa här Martin, kanske lite short squeeze också.
Ja, vad var det? 9% utlånat eller något sånt där va?
Just det är ju en stor del, vad heter det, som kanske blir lite att man köpt tillbaka nu.
Ja.
Och sen har du också en sån här aktie som är ganska, den var ju väldigt nedpressad.
Ja, så är det. Så är det.
Och Husqvarna upp 4,5%, Lagercrantz bara 3% nu, den var upp 6% till en början. Mm. Är det rimliga rapportreaktioner tycker ni?
Ja, men tittar man på Vitec, Lagercrantz och Plejd så är det ju bra rapporter. Men det ser vi också att det är inga jättereaktioner, 2,5-3% upp liksom. Det, och så är väl rapportsäsongen. Jag har sagt lite tidigare att det är negativt tolkningsföreträde. Men där har vi ju 3 solida rapporter. När det gäller Husqvarna så kanske jag är lite förvånad att det stiger på rapporten. Men det kanske är andra anledningar också som gör att den stiger. Mm.
Det är lite lättnad också att det inte var värre än så här.
Mm. Du nämnde Plejd där uppe närmare 3%. Nu ska vi faktiskt titta lite närmare på den rapporten. Det är ju en småspararfavorit. Spotlight-listade belysningsbolaget redovisar ett ökat rörelseresultat på drygt 24 miljoner kronor för fjärde kvartalet. Rörelsemarginalen minskar däremot något till 19,1%. Nettoomsättning 128 miljoner, försäljningstillväxt 32,7%. Och med oss nu är vd Babak Esfahani. Välkommen till sändning. I Q3 så ni är ju trots det oroliga omvärldsläget ingen effekt på era installationer. Känns som att Q4 också har utvecklats väl.
Ja, vi har såklart försökt hålla koll på omvärldsläget eftersom att man kan anta att det påverkar liksom, folks vilja att renovera och så vidare. Men vi har inte sett någon effekt alls heller under Q4. Så det har fortsatt precis som vi hade gissat att det skulle gå med den datan vi har. Så än så länge är det ingen effekt och om den kommer längre fram återigen, det kan man bara spekulera i. Men kvartal 4 följer samma samma bana som kvartal tre i den bemärkelsen att det inte har varit någon effekt alls.
Och jag hör att du säger att vi får vänta och se, men jag tänker att vi är ju inne i starten på Q1. Känner du en oro att efterfrågan på era produkter viker när konjunkturen viker?
Det är alltid en bra fråga som man alltid som kan spekulera i. Det vi har är ju att eftersom vi är ett bolag med smarta uppkopplade produkter så har vi ju väldigt mycket data på liksom installationer i realtid och väldigt mycket historik och väldigt mycket jämförelsemöjligheter. Så vi kan följa det här i realtid. Och än idag då, nu är vi inne en månad in på Q1, så är det fortfarande ingen effekt. Utan det fortgår så som januari normalt för oss ser ut. Så det är det vi kan säga. Sen kan man alltid spekulera och givetvis är vi en produkt som folk installerar typiskt sett i renoveringar. Nyproduktion är en väldigt, väldigt liten del av våra installationer, så det är renoveringar framför allt då. Men det är också en väldigt bred skala av renoveringar. Det är allt ifrån att saker och ting går sönder som behöver bytas ut till att man gör en mindre renovering, till att man gör en större renovering och fördelat på både bostäder och kommersiellt. Så det är en väldigt hög spridning på typen av installation, vilket gör att vi har inte jättestor exponering mot en specifik grupp av installation, utan våra produkter används som standard när det gäller belysningsstyrning av elektriker. Så vi följer med där liksom som standard helt enkelt. Så det är den datan vi har. Vi ser inga effekter och vi har realtidsdata. Och än så länge in på QS är vi fortsatt inga effekter. Och vår förklaring är ju liksom vår breda exponering. Så får man se längre fram, men mer än så kan jag inte spekulera.
Jag läser att ni under 2023 kommer starta upp Tyskland, Schweiz. Och jag vet ju att ni sedan tidigare finns i bland annat Norge. Men jag funderar lite på den här uppskalningen. Att ni gör det och fortsätter med det, då givet den osäkerhet som vi ändå ser.
Ja, det är ju såklart alltid en avvägning när man går in i den här typen av omvärldssituationer, hur ska man förhålla sig till acceleration. Men vi har så pass bra grundläggande lönsamhet i vår affär med bruttomarginalen. Och dessutom så är vår tillväxt när det gäller nya länder väldigt låg risk, som vi brukar säga. Eftersom att vi går via grossister så kan vi liksom, första steget är bara att få upp relationer med dem. Och när man väl har kommit in hos grossisterna så blir det lönsamt väldigt snabbt. För det krävs väldigt få säljare för att nå lönsamhet. Och sen när man når skalningsskedet då, när väl en produkt tar fart som den gjorde i Norge. Även då hinner vi hinner inte ens anställa oss tillräckligt snabbt som tillväxten faktiskt ger. Så i vår värld så är det mer utmaningar att faktiskt komma in hos grossister. Faktiskt komma in i de här länderna där. Man kan inte slänga pengar på det problemet, så det är liksom inget resursproblem i den bemärkelsen, vilket gör att vi kan accelerera utan att det kostar oss någonting, för det är inte där svårigheten sitter. Och när man väl har kommit på andra sidan och tillväxt har tagit fart, då är heller lönsamhet inget problem. Så för oss är risken mer i skalbarhetsfaktorer, som att man inte kommer in, som att ett land inte vill ha våra produkter, snarare än att det är dyrt, för det är inte dyrt för oss att växa.
Jättespännande. Stort tack Babak Esfahani för att du var med här i Börsmorgon. Martin, du kallade det här en solid rapport, belönas med en uppgång på 4%. Det är ju verkligen en småspararfavorit.
Ja, men det är ganska fascinerande med ett belysningsbolag som faktiskt medför en viss skrytfaktor bland deras konsumenter. Jag har ju kompisar som har det där installerat och de är väldigt noga med att påpeka det. Jag har inte det, vill jag tillägga, så jag kan inte skryta om det. Men, och det är ganska fascinerande tycker jag, och ganska unikt tror jag också. Men det är någonting som man faktiskt framhäver att man har. Mm.
Men kommer efterfrågan verkligen finnas där när vi går in i en lågkonjunktur? Vi hör ju att vd här säger att de finns liksom på många olika typer av marknader. Men jag tänker ändå att det är många olika typer av marknader som kommer vika när allt ifrån bostadsbyggare till liksom privatpersoner håller hårdare i plånboken.
Nu var nyproduktionen en ganska liten del, men jag kan tänka att det kan finnas också en viss mått av energieffektivisering i det här också, att det är ju viktigt särskilt i större fastigheter att styra belysningen och sånt ordentligt. Mm. Och sen var det ju en riktig pandemivinnare. Det var en av få aktier som har haft en egen sång som cirkulerade på Twitter då. Ingen hejd på play, det sjöng man ju då. Än så länge så verkar det här faktiskt hålla i sig lite.
Som faktiskt var med i vårt julkryss 2021 för de trogna DTV-tittare som minns det. Det har ju varit ganska positiva rapportreaktioner idag där JM sticker ut som den största rapportvinnaren idag. Och Agneta, om man tolkar de här rapportreaktionerna rätt så kan man känna sig en extra hacka.
Jo, men det är ju så. Jag skrev lite om det i tidningen. Det finns något som heter PEAD som står för Post Earnings Announcement Drift. Det vill säga att aktien fortsätter utvecklas i den riktning som rapporten överraskar sig och hur rapporten blir på hur den aktien handlas på rapportdagen. Och det har ju att göra med det här att när det är en positiv överraskning och resultaten är högre så kommer analytikerna att justera sina estimat och så säljer de in det till sina kunder som går in och handlar och mer långsiktiga förvaltare kommer in lite senare kanske på bollen och då håller det här i sig ett bra tag. Så att istället för att kanske chansa och köpa innan rapport så kan man titta på det här. Men man ska ju också se liksom lite hur det har gått innan. Har den handlats upp väldigt kraftigt innan eller är väldigt överköpt eller så, så blir det inte riktigt samma effekt.
Tänkte säga, det är något som måste lite rensa för också vad
ja,
som händer
precis.
Just där.
Så att du tittar, så de stora effekterna är ju just en sån här som vi sa nu, JM som är nedtryckt, den är blankad, det kommer någonting som är bättre. Då får du den här riktiga skjutsen i det hela. Eller som vi sa, Ericsson Nokia. Ericsson gick ner kraftigt på en dålig rapport och då hängde Nokia med och så kom Nokia lite bättre och då fortsatte de upp istället. Mm. Så att det är sånt som kan vara intressant om man vill addera lite extra och handla lite kortsiktigt.
Och en till sån här förkortning som vi behöver lära oss. Det är gott om dem på börsen. Martin, har du också, tar du också hjälp av PED?
Nej, men jag håller med helt och hållet. Men det är så att jag försöker identifiera långsiktiga vinnare. Och jag försöker lite avdramatisera de här kvartalsrapporterna. Det vill säga att kvartalsrapporterna fungerar för mig som en avstämningspunkt. Det vill säga om bolaget är på rätt väg. Men jag håller med det helt och hållet. Kommer man med en positiv avvikelse så kommer liksom earnings revision vara positivt och det finns jättemånga som bara följer det. Likadant omvända, kommer du med en besvikelse så kommer nog utvecklingen de närmsta månaderna vara ganska tuff.
Och är det någonting, Agneta, med tanke på att det har ju varit så otroligt nedtryckt liksom under hela förra året, kan man också läsa in det kanske i den här rapportsäsongen, vissa reaktioner, att fast det har varit ganska negativt också? Mm.
Det har varit ganska negativt också. Det är ju mycket på också vad som sägs på de här genomgångarna med analytiker som hålls efter rapporterna lite. Ni konstaterade också att flera vd kanske uttrycker sig lite mer positivt muntligen än vad de gör i det som skrivs. Så det finns många pusselbitar i det här naturligtvis, men det är ändå en sån här liten grej man kan ha när man navigerar på börsen.
När det kommer till rapportsäsonger så tycker jag alltid man säger att det viktigaste är hur framtidsutsikterna, liksom vad de säger om framtidsutsikterna. Kan vi inte bara etablera det, att det är det alla vill veta, vad man säger framåt?
Och det är två steg. Du har ju liksom check i boxen, leverera dem som de väntar sig att de ska. Ja, då är ju steg ett liksom, då får du en reaktion på det. Och sen är det, hur ser det ut framöver? Och det är ju det vi handlar på, det är framtida vinster vi är intresserade av.
Ja, men exakt. Börsen är väl alltid framåtblickande. Det är väl också därför vi har sprungit om Fed och alla räntehöjningar. Vi har ju mer att prata om bland annat Fed, men vi ska också se hur det utvecklar sig på Stockholmsbörsen. Som vi har noterat så har ju Humana vänt upp. Alexander, kan du ta oss igenom hur det går för de rapporterande bolagen?
Det kan absolut göra, Nike. Hela Stockholmsbörsen har dessutom vänt upp, taktar på upp kring 0,5%. OMXS30 går inte lika starkt. Då ska man ha med sig att SCB utgör en stor del av den där viktningen av de 30 största bolagen. Och aktien tyngs idag efter den där storförsäljningen utanför handeln i går, då det såldes 75 miljoner aktier för 120 kronor. Handlas någon krona ovanför det, men det kanske är förklaringen att vi inte riktigt hänger med där upp dryga halvprocenten för breda Stockholmsbörsen. Bland de rapporterande bolagen då, Axfood får inte ett så bra mottagande på sin rapport som var lite svagare. Men annars är det överlag positiva rapporter. Husqvarna pinnar på nu 6% upp och sen då JM som ni var inne på, eventuellt en short squeeze i den här aktien, den är ju en som blankar har gett sig på över tid upp 13%. Positivt även för Lagercrantz, Vitec och Plejd som ni pratade med adderar ytterligare ett par procent. Och så Swedbank då, rapportvinnare, stark rapport igår, får ytterligare uppskruvade riktkurser. Även Danske Bank hänger med de andra, så nu är de uppe i 6 stycken justeringar under morgonen. Det är säkert fler som jag inte har sett. Och blickar jag bortom svenska marknaden och tittar ner till den danska i Köpenhamn, så Novo Nordisk och Ørsted har också kommit med rapport och båda stiger något på de där siffrorna. Och på tal om siffror, det är en siffertung dag idag. Jag pratade förut om det svenska PMI-utfallet som var positivt bemärksamt att det faktiskt steg för den svenska industrin, även om vi fortsatt befinner oss under 50, men uppgången var högre än väntat, landade på 46,8. Jag såg för en liten stund sedan spansk industri-PMI som kom in på 48,9 tror jag det var, något bättre än prognosen. Vi kommer ju få sådana här siffror under hela dagen, kulminerar kanske 16:00 i eftermiddag amerikansk ISM-siffra för amerikansk industri. Och det är en bra uppbyggelse inför det stora beskedet. 25 punkter tror marknaden garanterat att det blir när Fed lämnar räntebesked 8:00 ikväll. 8:30 så kommer Jerome Powell kliva ut och hålla en pressträff, och då är frågan om man kommer bibehålla de där högaktiga tonerna som jag tycker han haft de senaste presskonferenserna, eller om man kommer signalera till marknaden att nu befinner vi oss på en nivå, nu ska vi ta det lite lugnare. Sådana signaler gav vi bland annat grannlandet Kanada när de kom med sitt räntebesked här om veckan. Tittar vi mot USA, det är lite tidigt kanske att kolla på hur terminerna handlas. Det var en stark dag igår för både S&P 500 och Nasdaq, men terminerna marginellt pekar just nu nedåt mot öppningen. Men värt att följa upp det där när vi kommer närmare, och det kanske vi kan göra i Börskoll här i DTV som börjar 14:00. Men härifrån tar ni med er att Stockholmsbörsen har fått lite fart.
Stort tack för det, Alexander. Prata lite om Humana här i studion och att det är en ganska illikvid aktie så att det kan röra sig ganska fort. Men jag tänker att vi ska lyfta blicken lite. Det är ju en väldigt utspridd rapportsäsong den här gången. Men om vi ändå ska försöka oss på någon typ av summering, Martin. Kan du säga någonting liksom om olika sektorer, vart det börjar ske ljusningar och vart det kanske fortfarande är nattsvart?
Nej, men tittar vi på fram till idag får jag nästan säga, så har det varit negativ tolkningsföreträde på många rapporterna. Även om jag tycker att nu har vi gått igenom ett år med stigande räntor. Jag tycker faktiskt rapporterna generellt sett är ganska bra. Utsikterna är försiktiga, som vi varit inne på tidigare. Det är inte så jättekonstigt med den omvärld vi lever i.
Det är nästan orimligt bra med tanke på att vi väntar oss en smäll i Q3. Nu väntar vi kanske en i Q4, men typ
ja,
inte.
Nej, jag tycker generellt sett det är liksom solida rapporter. Okej, vissa sticker ut. Men tittar man på dem, liksom, det kommer tillbaka till det som vi pratade om tidigare. Det faktum att just den här problemen på till exempel halvledare inom vissa områden eller komponentsbrister och så här, den börjar lätta. Och en sektor som jag tycker generellt sett sticker ut positivt, det är ju bilar. Konsumentbolag är fortfarande tufft för vi håller i plånboken och sånt där. Men bilsektorn börjar, och det är just för att den här liksom problemen de har haft i leveranskedjan börjar förbättras från en låg punkt. Så det tycker jag är positivt. Nu har vi ju JM idag, så då kanske man inte ska prata om det. Men europeisk byggkonjunktur verkar ha gått in rakt i väggen. Och det är inte så jättekonstigt med stigande räntor, inflation, men också det faktum att vi faktiskt har ett krig i Europa. Så det är också en sektor som fortsatt har det tufft och kommer nog fortsätta ha det också. Det syns ju på många av de aktierna som är exponering dit, för att de har gått väldigt svagt. Tittar vi på USA så är det ju de bolag som rapporterat hittills, så är vinsten ner 5% om man tar genomsnitt. Och skulle det hålla i sig då, så är det första gången sedan Q3 2020 som vi har negativ vinsttillväxt. De sektorerna som har överraskat positivt är framförallt inom läkemedel och materials, medan egentligen bara en sektor som sticker ut väldigt negativt, och det är industri. Och det är, man får inte glömma bort
industrin
att de
har i USA.
Industri i USA. Annars så är det de bolagen, det är väl en intressant observation, de bolagen i USA som har en internationell exponering klarar sig bättre. Och det beror väl egentligen på två faktorer, framförallt att Kina börjar öppna upp, men också att dollarn faktiskt har lugnat ner sig under den senaste perioden. Men annars så är det, ja, jag tycker generellt sett att det är ganska solitt.
Det har ju varit en ganska, eller det har ju varit en stor spread till och med mellan hur Stockholmsbörsen har gått och hur USA-börsen har gått. Givet att vi nu har lite mer svar i de här rapporterna, tror att det där gapet kommer minska eller öka? Vi frågar väl oss i princip, hur kommer det gå för USA närmaste tiden?
Ja, nej, men det jag tycker det är för tidigt att utvärdera det. Men vi var inne på det tidigare diskussioner, om man tittar på den svaga kronan. Det är ju ingen kvalitetsstämpel för oss som som land, det faktum att vi har det. Och sen tror jag också att många internationella investerare, tittar man på Stockholmsbörsen generellt sett, så har de alltid haft ganska stort intresse från amerikanska investerare. Och med tanke på att vi är nära en otrolig konflikt i Ukraina, i krig, så tror jag att internationella investerare generellt sett är ganska försiktiga fortsatt att investera i Europa.
Mm. Och du har ju också det här debaclet med vår NATO-ansökan som också bidrar till den här osäkerheten.
Absolut.
Om Sverige.
Absolut.
Jag vill fråga, du tror ju också mycket på M&A-marknaden nu i år. Har det att göra med att liksom, värderingarna har kommit ner, men att det samtidigt är ganska stabilt, takta på ganska bra i bolagen, eller kan du utveckla?
Ja, nej, men jag tror att bolagen generellt sett, jag har varit inne på det tidigare, de har just starka balansräkningar, och jag tror inte vi kan förvänta oss något jättekanonår när det gäller organisk tillväxt. Och de företagen som har möjlighet att göra M&A, som då kan skapa synergier, så tror jag att de kommer nog se de möjligheterna, tror jag, i en större utsträckning.
Ja, det sa väl, var det Vitec eller någon annan, Lagercrantz, som sa att det var mycket värderingar som var intressanta så där under rapportmorgon, pratade om det. Men klockan springer iväg, så vi måste också bara beröra det stora beskedet som kommer ikväll, alltså räntebesked från Fed. Marknaden tror på en 25-punkters höjning till 4,75%. Agneta, vad blir det viktigaste som Jerome Powell kan meddela ikväll?
Det är väl lite det där att tolka på vad det blir framöver. Nu håller man ju på att gissa liksom, när kommer toppen bli? Kommer det bli 5% eller 5,25%? Och de flesta tror väl att det kanske blir 5,25% och att det toppar någon gång i maj. Så att signaler om det ruckas där är ju intressant.
Martin, Fed har ju sagt att de vill ha mer substantiell bevis på att inflationen har gått ner. De har varit centralbanker överlag och varit ganska motståndskraftiga, även när marknaden har sagt att men nu har ju inflationen vänt ner, nu är det färdigt i princip. Så centralbankerna har sagt nej, vi har jättemycket kvar att göra.
Jo, men centralbankerna har ju gjort tvärtom tidigare. Jag menar, de har ju bara överöst den här marknaden. En av anledningarna till att vi har hyperinflation är ju sättet de har agerat under en väldigt lång period. Så att jag tror, liksom, tittar man på börsutvecklingen igår i USA, som var extremt stark, så tror jag är ett tecken på också det faktum att man tror att det kommer vara en mer försiktig hållning. Men jag tror inte man ska liksom ta det för säkert, liksom, utan jag tror att det kan vara 25 punkter, men sen en ganska liksom hökig fortsättning.
Mm. Mm. Men kan det bli lite hökaktig sting på det här beskedet? För samtidigt så är ju amerikansk arbetsmarknad fortfarande väldigt stark, även om det har börjat kylas ner aningen.
Ja, och det, som sagt, jag tror inte att det blir någon större dramatik idag. Men det är min gissning. Jag tror det blir de här 25 punkterna och att man säger ungefär samma sak. Man har sagt tidigare att det är för tidigt att bedöma, så att säga.
Och klockan 8 kommer ju beskedet med efterföljande presskonferens. Den kan ni se precis som vanligt här i TV 8:30 ikväll. Det börjar ju bli dags för oss att runda av. Martin, Agneta, stort tack för att ni har varit med oss under hela morgonen och under hela det här programmet.
Mm. Tack så jättemycket.
Och Rapportmorgon fortsätter ju även i morgon. Torsdag har vi bland annat Nordea, Evolution, ABB, SKF och Alfa Laval. Det är fullmatat och det är tungt, med andra ord. Där ser ni kavalkaden av rapportintervjuer i en något stökig grafik som vi kan lägga ut sen också på vårt Twitterkonto. Vi drar igång redan klockan 6:50 med Nordea. Sen så fortsätter vi i studion från ungefär 6:20 där Atrium är först ut. Börsen går fortfarande ganska muntert så här efter en halvtimme av handel. Storbolagsindex är upp ungefär 0,5%. Humana, som sagt, upp nästan 5%. Men som vi sa, det är också en ganska likvid aktie, så det kan svänga ganska fort. Och de amerikanska terminerna pekar på att det blir lite lugnare där i eftermiddag. Så brukar det se ut när vi väntar oss ett Fed-besked för den delen. Börskoll har ni senare i eftermiddag klockan 2, och Börsmorgon tillbaka imorgon 8:45 som vanligt. Ha nu en lyckosam handelsdag.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja!
Bra vibrationer är ett och en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.